är nödvändigt är temat idag. Och jag tänkte att ett är nödvändigt. Min första tanke var kärlek. Att få ge vidare kärlek till andra. Att få möta människor med kärlek. Men så kom jag på, men du Jakob, nu är du ute och cyklar igen. För det är inte det det handlar om. Det handlar om att vi ska få ta emot kärleken. Vi ska inte, det kommer automatiskt att vi ger ut kärleken om vi får ta emot den. Men att vi får ta emot kärleken, det är det som är nödvändigt. Så ha med det genom det här. Att få ta emot kärleken, det är det som är nödvändigt. Kärleken från Gud. Thomas läste från Nehemja. Från den gamla testamentliga texten. Jag vet inte hur många av er som har läst Nehemja. Jag antar att det är några av er. Vi behöver inte ha någon handuppräckning. Men jag skulle tro att det är flera av er som inte har läst Nehemja heller. Jag hade inte gjort det innan igår. Men nu har jag gjort det. Och det är en spännande bok med. Det handlar om, jag tänker dra lite kort om Nehemja. Vad han gjorde och vem han var. Så att ni får med er den bakgrunden. Han var israelit och han hjälper till, eller han lever i en tid när Israels folk precis har blivit släppta från fångenskapen i Babylon. Så han lever på typ 450-talet före Kristus och han får bud då om att i Jerusalem så folk mår inte jättebra, folk står en bit från Gud och Jerusalem håller på att, eller har invaderat och rasat sedan tidigare år när Babylon tog över. Så han åker dit för att bygga upp murarna runt Jerusalem och han åker dit för att liksom bygga upp staden igen. Och han blir en ledare i Jerusalem då, egentligen bara för något år, men han hjälper folket tillbaka till Gud. Både genom att de får arbeta tillsammans och bygga upp Jerusalems murar och portar, men också för att han tillsammans med folket kommer på att vi måste nå tillbaka till vad det var vi en gång var kallade till. Tillbaka till lagen som Mose fick, tillbaka till alla buden och inte bara lagar och regler utan våra traditioner som gör att vi kommer närmare Gud. Så han får hjälpa folket tillbaka och folkets tro är inte jättestark och Nehemja vill liksom hjälpa dem och hitta den historien som de ändå levde i, som de har sina rötter i och hjälpa dem att lära känna den Gud som faktiskt vill leda deras folk. Och Nehemja gör ganska tidigt, eller först på sin egen kammare och sen tillsammans med folket, är att han ber för folket och han ber tillsammans med folket för deras synder och får bekänning för Gud deras synder och han ber det som ett kollektiv, förlåt för oss för det vi har gjort, förlåt för våra förfäder vad de har gjort och inte som det där blir idag i det här jag-fokuserade. Förlåt för vad jag har gjort, utan han ser det som ett kollektiv, han ser det som ett folk hela vägen. Förlåt oss för vad vi har gjort. Och det är där han börjar även i sin personliga bön, när han, innan han åker till Jerusalem. Förlåt oss för vad vi har gjort. Och vi kan se det även i en parallell fram till Jesus när han lär oss att be Fader vår, att det är egentligen samma sak det. Att Jesus lär oss att be Fader vår i en kollektiv form. Att ge oss det bröd vi behöver, säger han. Och hela vår Fader handlar om hjälp oss att komma närmare dig. Inte hjälp mig att komma närmare dig. Bara lite passus över till Nya Testamentet. Jag kommer landa in i Nya Testamentet lite senare. Men jag gillar att börja i det gamla för att förstå historien och komma fram till det nya. Men Nehemja då, han vet vad ramarna är. Han vet vad reglerna är. Han vet vilken Gud de har att förtrösta på. Och han vill få folk att fatta detta tillbaka. Så de börjar läsa lagen tillsammans och den träffar folket så hårt när de läser tillsammans lagen från Mose att folk börjar gråta för de inser själva hur långt bort från Gud de är. Hur mycket de behöver Gud. Det är nog inte så mycket i skam de gråter för vad fel vi har gjort, utan det är nog mer en känsla av att vi vill ha detta. Och jag kan känna igen mig så mycket i det idag med. Att det finns så många i kyrkan och så många även utanför kyrkan som känner att vi vill ha detta, vi vill ha Gud och vi behöver Gud. Och jag tror många även utanför kyrkan tror att det är det som karper denna världen. Att Gud kommer att ta hand om det igen. Att vi behöver vända tillbaka dit. Men vi vet inte riktigt hur vi ska göra det. Det vet inte de heller riktigt hur de ska göra. En grej Nehemja gör är att de läser om lövhyddor och högtiden. Och Nehemja bestämmer att vi måste börja fira lövhyddor och högtiden igen för att minnas vad Gud gjorde för oss. Och det är inte alla som vet vad lövhyddor och högtiden är för något, men det är en tradition som judarna hade. Som Gud säger till Mose att ni ska fira den här högtiden för att minnas uttaget ur Egypten. Ni ska en gång om året bygga era hyddor av löv och kvistar och grenar. Och ni ska flytta ut hela familjen och bo i de här hyddorna. För att komma ihåg att ni bodde i 40 år i öknen. Och kom ihåg allt som hände i öknen. Kom ihåg hur jag gav er vatten i klippan. Kom ihåg hur jag gav er manna. Kom ihåg hur jag gjorde så att kläderna och era skor inte gick sönder. Precis som Thomas läste från Nehemja. Så för att minnas allt detta gamla, för att minnas hur Gud brydde sig om deras folk trots att de levde i en öken i 40 år, för att minnas det så ska de fira den här lövhyddohögtiden. Och de har egentligen inte, Israels folk har inte firat detta sedan Josuas tid. Och nu, 800 år senare, så läser de hemma i lagen om att vi ska fira lövhyddohögtiden. Och då börjar de göra det igen. Förstår ni, otroligt långt tillbaka, 800 år tillbaka från idag, det är 1200-talet. Det var senast man firade den här högtiden och då började de med det igen. Och den här högtiden fortsätter man sedan fira ända fram till Jesu tid. Och även idag firar man den. Men vi kommer läsa om det sen, för Jesus firar också lövhyddohögtiden. Men det finns också en viktig skillnad som vi ska med oss i detta nu, att på den tiden när Nehemja lever, då har de fått en lag och det är det de läser. De läser en lag att så här ska vi leva och då kommer vi få lära känna Gud och vi kommer få vara och leva med honom. Han kommer bry sig om oss om vi följer den här lagen, om vi lever på detta sättet. Och det tror jag inte, eller jag vet att det inte är det som gäller idag. Vi behöver inte prestera i dagsläget. Utan Gud finns med oss, för han har redan insett att det här funkade ju inte riktigt, den tanken han hade från början. Det lär oss kanske någonting om hur en bra relation med Gud är. Det är därför jag tänker att vi har hela gamla testamentet fortfarande, för att de visar hur vi kan leva ett liv tillsammans med Gud. Och vad som ändå är någon form av moraliskt tänk, vad som är gott och vad som är ont. Men man kan också se väldigt mycket i gamla testamentet där man tror att Gud är en ond Gud. Jag tror att flera av er kan känna igen att vissa passager när man läser i gamla testamentet så verkar Gud ond. Men han är också en Gud som förlåter gång på gång på gång med så otroligt mycket nåd i gamla testamentet med. Han hittar en ny person som han tänker den här personen kan hjälpa mitt folk att komma närmare mig. Och det är oftast en ganska dålig person och den här personen får hjälpa dem närmare Gud och folket kommer närmare Gud och sen snubblar de igen och så landar de i sitt dike igen när de försöker klara sig själva och sen händer det en gång till att Gud försöker göra så att de kommer närmare och de lyckas och sen trillar de tillbaka. Samma sak händer med Nehemja, han får hela folket att gråta för att de inser att vi behöver Gud och han lyckas reformera mycket i Jerusalem, få tillbaka prästerskapet och så vidare. Men ändå 10 år senare när han reser tillbaka till Jerusalem så inser han att många här har tappat igen. Och han blir ganska arg och får göra en reform till och får dem att förstå ännu en gång att ni måste leva på rätt sättet för att ni ska få bra och för att Gud ska få, eller ni ska få en känna att Gud är närvarande med er. Men Gud är inte ond. Han är nådefull och förlåtande genom hela Gamla testamentet med. Och till slut blir han antagligen ganska trött på detta så att han tänker att jag får nog lösa detta själv. Och han får bli människa själv. Och sen kommer vi in i Nya testamentet. Men det är ju faktiskt så att det är både Gud själv som blir människa. Och det är hans son som han offrar. Det är det krångliga i treenigheten. Jag tänker lätt att det är Gud som offrar sin son. Men det är ju faktiskt den här Gamla testamentet Gud som förlåter gång på gång. Som faktiskt själv tänker att nej, jag får nog göra detta själv ändå. Och gå ner och bli människa. Och gå ner till våran nivå. Och börja om där. Jag tänkte att jag skulle lämna över till Sofie så ska hon få sjunga en sång nu först. Och sen fortsätter jag prata lite till. Så lyssna på texten. Det är svårt för det. Jag tycker det ger mycket. Det kan ge mer än vad jag säger. Det är hon sjunger nu.
Du som människa, stäng ner till oss på jorden för att visa oss vår kärlek är. Med dina ord så visade du vägen för att ge oss hopp just där vi är. Av vår skuld, våra fel, du betalade då när du valde att gå korsets väg. Våran synd, våran skam spikade upp på en stam genom händer så fyllda av nåd. Du som skapat universum med en kärlek som är helt oändlig. Du som gav allting för att jag skulle få leva. Tanken svindlar att du dog just för mig. Du bar ditt kors, blev hånad och blev svagen som ett oskyldigt offerlamm. Men mitt i smärtans stund så visade du nåden, en väg till faderns öppna famn. All vår skuld, våra fel, du betalade då när du valde att gå korsets väg. Våra synd, våra skam spikade upp på en stam genom händer så fyllda av nåd. Hur ska jag fatta du som skapat universum med en kärlek som är helt oändlig. Du som gav allting svindlar. Jag får lita helt på dig. Tanken svindlar. Tänk att du älskar mig.
Nej, men jag visste ju sin historia. Han hade i alla fall så han kunde läsa om den. Han visste delar av den och fick lära sig ännu mer när han läste om den. Och hela folket fick lära sig mer om den historien. Men vi vet ju också historien. Både det som hände tidigt som kan ge en bild, alltså i Gamla testamentet, som kan ge en bild av vad som händer i Nya testamentet. Men vi vet främst vad som händer i Nya testamentet. Att priset redan är betalt. Att det inte, lagen är redan uppfylld. Det som Nehemja försökte uppfylla tillsammans med folket, det är redan klart. Vi blir inte straffade när vi misslyckas med det. Priset är redan betalat och vi är färdiga i rätten. Vi är rättfärdiga. Vi är klara. Dagens evangelietext kommer från Matteus 6 kapitlet. Och det är verserna 31-34 i psalmboken. Jag läser faktiskt till och med från 25-34. Där står det om att inte göra sina bekymmer. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelska fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för era kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen, ska han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelska fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike, hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Och i det tänker jag att vi får landa in i ännu mer av evangeliet, vad det handlar om. Att inte behöva prestera utan lita på att han har koll hela vägen. Han hade koll. Gud hade koll genom hela Gamla testamentet. Men han gör det ännu lättare för oss efter Nya testamentet. Där vi faktiskt får leva i att han vill oss så väl att vi inte ens behöver prestera. Utan att vi bara behöver ta emot hans kärlek. Och hans kärlek i form av att han tar priset, att han dör för oss. Svårt att greppa. Hur ska vi kunna fatta det som Sofie sjöng? Att han dör för oss och att ja, det är så stort så att det är, jag har svårt att förstå det egentligen. Särskilt så här 2000 år senare är det ännu svårare att förstå det än vad det kanske var då. Men jag fick Anna-Karin som är pastor i Luta och predikade ibland. Hon berättade, eller hon sa på en predikan i höstas att en andakt är ett tillfälle då du inser att du är älskad. Och det fastnade hos mig. Att en andakt är ett tillfälle då du inser att du är älskad. Om det är en personlig andakt du har hemma. Eller om det är en gudstjänst i kyrkan. Eller om det är en nattvard. Eller vad det än är. Som gör att du känner dig älskad av Gud. Så är det en andakt. Och vi behöver den här andakten antagligen varje dag, flera gånger om dagen kanske. Att vi behöver inse att vi älskar av Gud. Att vi behöver stanna upp Kanske i en sång, kanske bara i en bön, kanske bara i en tanke att ja, jag älskar på den jag är, så som jag är. Jag sa innan om lövhyddehögtiden att Jesus firar den med. Vet ni när Jesus firar den? Eller när man kan läsa om det? Det står i Lukas, nej, det står i Johannes 7. Inte ens jag vet det, det är kul. Nej, det kan inte ni veta det. Men jo, det står i Johannes 7. Då firar Jesus lövhyddehögtiden. Och i slutet, eller kapitel 7 i Johannes, så står det om vers 37 och 39. Så kommer ni ihåg lövhyddehögtiden var en högtid där de ska fira, eller komma ihåg vad uttaget i Egypten. De ska komma ihåg vad Gud gjorde för folket. Mose slår på klippan och det kommer vatten på klippan för att folket är törstiga och behöver dricka. Och så kommer Jesus och säger i den här traditionen när de minns detta, alla vet att det är detta vi, det är därför vi bor i hyddor just denna veckan, för att vi ska minnas detta. Så kommer Jesus och säger, på högtidens sista dag och största dag ställde sig Jesus och ropade: är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Är inte det fantastiskt då att idag får vi veta att anden finns med oss? Han bor här inne redan, i våra hjärtan. Och ur våra inre ska strömma levande vatten. Och det tänker jag, att få landa in i det, att känna att vi älskar av Gud, att få känna hur det strömmar i hjärtat, hur det bubblar där inne av hans kärlek. Att det får vara, det är det som är det vi lever för, kanske till och med, att få känna det här, att det är det som är det enda nödvändiga, att få känna hans kärlek. Vi har hela gamla testamentet och nya testamentet för att förstå allt det här. Men egentligen är det så enkelt att bara få känna det här lilla strömmande, porlande vattnet. Den här känslan av kärlek i oss själva. I det som Gud bor. När hemma bygger upp templet, eller murarna runt Jerusalem och templet där. Men vi får ha templet för Gud i våra hjärtan. Och det får vi jobba på, att bygga upp de murarna. Och komma tillbaka till kanske de traditioner som funkar för oss, de tillfällen som funkar för oss, att hitta Guds kärlek och få känna det strömmande vattnet. För en del kan det vara en andakt hemma, för en del är det en gudstjänst, för någon annan är det nattvard där du inte ens behöver använda några egna ord, utan bara få med kroppen göra en bön och du får äta förlåtelsen. Och det är så olika för folk hur man vill göra det. Men jag tror att vi alla behöver det här porlande, strömmande vattnet inom oss. Och det finns där. Men vi kanske också bara måste lugna ner oss lite så att vi känner av det med. Och jag tror också, som jag sa innan, att detta är någonting som både vi, eller som jag längtar efter, men som världen längtar efter också. Och för att få ut evangeliet ut, så tror vi måste få det till oss själva först. Och det vet vi säkert allihop med. Men om vi blir fyllda av kärleken så kommer den flyta över. Och det kommer ström ut av andra med. Så ett är nödvändigt, att visa kärlek, som jag sa i början. Men jag tror inte det, utan att få kärlek är så mycket viktigare. Att få känna den kärleken i oss själva. Så att vi behöver inse att vi är älskade och får känna det så ofta som möjligt. Och då kommer världen se det med. Och vi läste i evangelietexten att sök först Guds rike och hans rättfärdighet ska du få allt det andra med. Eller hur? Då kommer allt det andra samtidigt. Jag ser att ni tänker jättemycket. Så jag tänker faktiskt att jag lämnar er med de här tankarna nu. Att få landa i hur Gud får fylla på. Att anden bor på insidan redan. Och att kärleken är det enda nödvändiga.